Morgonen den 24 februari 2022. Ryssland inleder sin fullskaliga invasion av Ukraina. Ryska pansarfordon rullar över gränsen och robotar flyger genom luften. Kriget såg ut precis så som krig ser ut i historieböcker. Februari år 2026. Längs med och över landsvägarna i Donbass i östra Ukraina har man spänt upp gamla fiskenät. Det är en enkel konstruktion men med ett viktigt syfte. Att skydda vägarna och de som åker längs vägarna från ryska drönarattacker. För det är det största hotet just nu. Drönare som styrs på distans. Så här ser kriget ut år 2026. Och samtidigt som Ukraina krigar dag och natt för att försvara sitt land, så är kriget i Ukraina också ett laboratorium där båda sidorna utvecklar nya former av vapen och system. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten gästas jag av min kollega Dan Helenius, som för några veckor sedan var i Ukraina och såg hur framtidens krig formas i realtid. Luftdrönare, markdrönare, havsdrönare och undervattensdrönare. Så har den senaste tidens rapportering om kriget i Ukraina i mångt och mycket sett ut. Rysslands anfallskrig i Ukraina har utvecklats till ett drönarkrig som dessutom hela tiden utvecklas vidare. Det här kriget är hemskt mycket mer tekniskt än vad vi är vana att se krig vara. Dan Helenius är utrikesredaktör här på Svenska Yle. Han har besökt Ukraina flera gånger under krigets gång och nu senast i slutet av februari och följt med krigets utveckling med egna ögon. Och det han främst har fastnat vid är hur snabbt den här utvecklingen har gått.
Som man kan säga, det som fäster mig, vi som säkert alla andra också som har följt med det här, är hur snabbt den här utvecklingen har gått. Att för drygt 4 år sedan när Ryssland inledde sitt anfallskrig så såg kriget ut. Det var ganska klassiskt och det var enligt sovjet- och rysk doktrin att det var mycket pansarfordon, stor mängd artilleri och väldigt tunga artilleribeskjutningar. Och nu på drygt 4 år så har stridsvagnarna nästan försvunnit från slagfältet. Vi har ingen möjlighet att överleva där mera. Artilleriet måste också gömma sig och istället domineras himlen av små och större drönare som står för 80% av förlusterna. Frontlinjen har smultit upp i en sån här dödszon som är flera tiotals kilometer bred där all rörelse är farlig och man försöker hålla sig gömd så mycket som möjligt.
Under det här kriget så har Ukraina kallats för och kanske nog också blivit ju liksom ett laboratorium för modern krigsföring som alla på något sätt verkar vara intresserade av att följa med och lära sig av. Vi vet att vårt finska försvar också har tagit lärdom då det kommer till bland annat drönaranvändning. Håller du med om att det har blivit liksom ett någon slags testfacilitet för modern krigsföring?
Jo, men där kan man lägga till det att nästan alla konflikter på sätt och vis är det. Att alla militärer förbereder sig för krig och verkliga krig är egentligen det enda sättet att se hur de här systemen som man har och de planer som man har skulle kunna fungera i verkligheten. Men att kriget i Ukraina eller ryska anfallskriget visar ju tydligt nu att den här utvecklingen går extremt fort. Att för några år sedan när de här första drönarvideorna började komma ut så var det ganska många militärexperter som tyckte att jo, att det här är ju liksom, det ser ju fint ut och så här, men inte hade någon större betydelse att det är fortfarande stridsvagnar och artilleri. Nu med några år senare med facit i hand så ser vi att i alla fall i det här kriget så var det början på en omvälvning som sen kom extremt fort.
Vad lär vi oss av att följa med den här utvecklingen?
Jag hörde en amerikansk militärexpert som sa att det som vi kanske den största lärdomen vi ska ta av det här är det att vi är i en tid där den teknologiska utvecklingen är så snabb. Att alla investeringar i försvar egentligen borde handla om att investera i kapaciteter. Alltså att investera i att bygga upp den sortens företag som kan utveckla. Att köpa ett vapensystem idag där finns ingen garanti för att det imorgon är väldigt är det du vill ha. Så att det som egentligen de bästa investeringarna är investeringar i småföretag som utvecklar drönarteknik eller AI, den här sortens grejer.
Mm.
Today marks an important milestone for the bilateral defense and security relationship between Finland and the United States. Secondly, it's an important day for the strengthening Finland's deterrence and defense as the guardian of NATO's northeast flank.
Så här lät det när det första av Finlands nya jaktplan, amerikanska F-35-or, presenterades i fabriken i Texas. Pompa och ståt. Sammanlagt ska Finland köpa 64 nya femte generationens jaktplan för en minst sagt hisnande summa på 10 miljarder euro. Och ja, det här rimmar ju lite dåligt med det som Dan just sa. Alltså att det inte finns någon garanti för att det vapensystem du köper idag är det som behövs imorgon då utvecklingen går så sjukt snabbt framåt. Men det är inte bara det. Den finska marinen har beställt 4 nya moderna korvetter i Pohjanmaa-klassen och armén kommer att förnya sina vapen för att motsvara vapen som andra NATO-länder använder. Så det står stora pengar på spel och allra störst är ju den här summan på 10 miljarder euro för 64 nya jaktplan. Är allt det här nu då förgäves?
Jag tror inte att det på det sättet förgäves. Det andra som det här kriget har visat ju att förmågan att angripa mål långt på djupet och göra det med precision är väldigt viktigt i modernt krig. Att både Ryssland och Ukraina gör väldiga mängder attacker hundratals kilometer in i fiendeområdet och man försöker slå ut nyckelförmågor hos fienden, antingen då Ukraina anfaller Rysslands oljeindustri och också ryska flygplatser och vapenlager och den här sortens saker. Och den här är ju en kapacitet som F-35 klart liksom ökar Finlands kapacitet, speciellt med rätt sorts robotar så kan vi verka på djupet. Men samtidigt är det ju väldigt dyra investeringar och där är det ju alltid förstås med begränsade summor att är det rätt att lägga så mycket på det, men det vet vi ju inte riktigt heller. Där kan man ju tillägga att USAs och Israels flygvapen har ju visat sig extremt effektiva i Mellanöstern. Att, trots alla bakslag som USA har lidit i det pågående kriget i Iran så kan man ju säga att rent taktiskt så är det amerikanska flygvapnet och F-35 då totalt överlägsna. När det gäller de här krigsfartygen så är ju frågan ännu mera svår att Ukraina har visat att ett land utan egen flotta, utan egen marin kan besegra en av Rysslands starkaste marina enheter, Svarta havsflottan, med hjälp av relativt enkla havsdrönare och havsstridsrobotar. Och det här är ju en fråga. Och jag hörde nyligen att ukrainska marinarobotar också under en militärövning med NATO-fartyg utanför Portugal hade varit extremt effektiva mot NATO-fregatter. Att lyckats angripa dem, simulera angrepp mot dem utan att bli märkta.
Mm-hmm.
Och det här är ju förstås då en fråga om en kapprustning, att hur kan man se till att de här fartygen faktiskt skulle klara sig ute på havet mot den här sortens små snabba drönare som rör sig både i luften, i vattnet och under vattnet.
Mm. Men alltså, jag har läst nyhetstexter som talar om robotar på slagfältet. Är det alltså robotar som strider mot robotar nu i Ukraina?
Det beror ju lite på vad man menar med robot här. Men att, jo, speciellt Ukraina har väldigt mycket markdrönare. Alltså det handlar ju om fjärrstyrda robotar som mest används för logistik och evakueringar för de ställningar man har inne i den här dödszonen. Men också på senaste tiden så har det kommit mer och mer att man bestyckar dem med någon slags vapensystem och använder dem i strid. Och så att på det sättet, jo, så robotar strider mot robotar och drönare mot drönare. Man använder drönare för att skjuta ner drönare.
Mm.
Men de här är ju hittills kontrollerade av människor. Nästa steg skulle då vara att de faktiskt skulle bli robotar kanske i den mening som vi lätt tänker oss, att de är helt självstyrda.
Mm.
Och då är vi ju inne i en helt ny verklighet.
Men innan vi kommer till den nya verkligheten vill jag tala om hur kriget ser ut just nu. För Dan har under sin senaste resa besökt en kommandocentral i ett hus vid en lerig väg. Inne i huset finns massvis med skärmar och på skärmarna följer de hela tiden vad som händer på slagfältet och styr drönare. Någonting som Dan beskriver att mest ser ut som att de spelar tv-spel. Det är bland annat så här kriget alltså ser ut just nu. Men vad säger de soldater som Dan har träffat?
No, det beror ju på. Alltså de flesta i många av de här som är liksom i lite högre ställning inom ukrainska militär, de har krigat i minst 4-5 år.
Mm.
De ser det delvis som ett arbete som de gör, att det är väldigt seriöst. Och många av dem är väldigt professionella. Och samtidigt så är det viktigt att hålla sina ställningar väldigt kamouflerade och gömda, så att för att genast om fienden får veta var du har en sån här central så blir den utsatt för angrepp. Så att det är ett ständigt sån här kurragömma spel samtidigt som man krigar på avstånd, men du är inte så långt borta att du är utanför riskzonen. Mm. Den här riskzonen växer hela tiden. En del säger också att det är ganska tungt att sitta och koncentrera sig så här väldigt länge.
Mm.
En befälhavare som jag talade med så sa att det här kriget kräver utbildade människor. Inte nödvändigtvis formell utbildning, men människor som är vana att arbeta med sin hjärna och lära sig nya saker. För du måste konstant uppgradera och lära dig mer, för att den här teknologin utvecklas så snabbt att det som fungerar för en vecka sedan eller två veckor sedan kan vara föråldrat idag, och då måste du hitta på en lösning och göra det på ett annat sätt. Så att det är väldigt, på sätt och vis kanske fysiskt mindre tungt för de som inte är i linjen, men att samtidigt så måste du hela tiden vara på din vakt och tänka och vara aktiv.
Mm. Du sa, Dan, att den teknologi som känns modern idag kan vara föråldrad om två veckor. Hur ser man på den där utvecklingen där? Vart är den på väg?
De flesta som håller på med det här säger att nästa steg är att AI blir en allt större del av de här drönarsystemen. Mm. Då talar vi om drönarsvärmar där kanske en pilot styr en drönare och resten agerar genom AI. Eller helt autonoma system. Och det här är en utveckling som man i Ukraina säger att det är oundvikligt att vi är på väg dit. Att det här kommer att hända. Att vad det betyder sen är ju, det är ju ett teknologiskt genombrott, och samtidigt kan det få väldigt katastrofala följder, för att det blir första gången som helt autonoma system strider mot eller angriper fienden. Att människans kontroll över kriget kan minska kraftigt då som en följd av det här. Men att, och det här är ju, tror jag, någonting som varken vi eller någon annan, det finns inga riktigt global idé eller tänkande kring det här, hur man skulle måste omförhandla internationella avtal och en massa sånt att vad ska reglerna vara för att använda den här sortens vapensystem, för vi kommer att få dem. Det är inte någon fråga om den saken, utan frågan är att idag har vi ingen regelverk och det skulle behövas. Men att hittills som världen ser ut nu så verkar det ju ganska tvivelaktigt att man skulle kunna enas om något sånt här. Så att det är en ganska mörk bild. Men det är dit vi är på väg, och jag tror att det är någonting som man faktiskt borde förstå. Att det här kommer att hända.
Kriget är nu inne på sitt femte år. Vi har diskuterat den här frågan gång på gång, känns det som. Men när du rör dig i Ukraina, tänker man sig att det här kriget ska ta slut i något skede?
I Ukraina så säger de flesta att de tänker egentligen inte så långt framåt. En vän till mig som reser mycket inom Ukraina, hon säger att hon tänker 20 dagar framåt i tiden, för att du kan köpa tågbiljetter 20 dagar framåt. Att det är liksom det här tidsspannet.
Ja.
Att människor lever väldigt mycket i nuet. Och Men samtidigt så fortsätter ju livet i städerna och det kan på ytan vara väldigt normalt, men att den här stressen är ju stor. Och jag tycker att det syns att den här förra vintern har varit väldigt hård, att många människor är trötta. Men samtidigt så det finns ingen tillit till de här fredsförhandlingarna, men att samtidigt så visst, nu räknar ju människor med att kriget tar slut förr eller senare. Men att när det är och vad som händer sen är sånt som de flesta egentligen inte orkar tänka på.
Mm.
Det är kanske också en effekt av kriget, att du blir tvingad att leva med en väldigt kort tidsrymd.
Mm. Tack för det här, Dan.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och utrikesredaktör Dan Helenius, som nyss kom hem från en reportageresa i Ukraina. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden publiceras varje måndag till torsdag direkt från morgonen på Yle Arenan. Lättast hittar du oss om du lägger till oss i din lista och beställer på våra notiser i Arena-appen. För slutmixar dagens podd står Micke Andersén och Lukas Dahlström är producent.